Välkommen allesammans till Visning pågår, en podcast med mig, Magnus Detmar. Detta är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag sitter jag här med Dennis Lantz från Fantastic Frank. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig idag?
Det är super. Kom precis tillbaka från en fotografering av en jättefin trea på Marietorget.
Okay.
Så nu är läget på topp.
Härligt, härligt. Är det då man mår som bäst som mäklare?
Det är då man mår som bäst. Man vet att man har någonting väldigt bra i bakfickan.
Ah, okej, okay, perfekt. Och vi ska ju prata en hel del om Marietorget och Söder idag.
Mm.
Men först och främst, vi sitter på ert kontor idag, Fantastic Frank. Och var är ni sitter någonstans?
Ja, vi sitter på vårt huvudkontor här i Stockholm, alldeles intill stadshuset. Vi har kontor också i Skåne och vi har en massa kontor ute i Europa. Men vi sitter nu på vårt huvudkontor.
Okej, okay. Jag visste inte att ni fanns ute i Europa också. Alltså.
Det stämmer, vi finns till och med i USA nu.
Ah,
vi öppnar vårt första kontor där, som alla är väldigt peppade på.
Okay.
Men det här är allting startade i Stockholm.
Okej, okay. Härligt. Hur länge har Fantastic Frank funnits?
Fantastic Frank har funnits i ungefär 12 år.
12 år
och vi har suttit här nu ungefär 10.
Okej. Okay. Ja, härligt. Och det är ju väldigt bra location ni har. Det måste vara fint både på, ja i och för sig, vintern också, men framförallt på sommaren.
Precis, framförallt på sommaren kanske.
Ja.
Men det är jättehärligt också nu.
Mm.
Att komma in på morgonen med den här liksom sjuka takhöjden. Man har de här stora fönsterna och sitter och tittar ut över vattnet. När man har en seg budgivning, det ger alltid ett extra lugn som gör att man kan ta bra beslut.
Ja, men härligt. Och vi kommer väl höra lite mer kring Fantastic Frank här under podcasten. Men först och främst, kan inte du berätta, vem är du?
Vem är jag? Jag heter Dennis Lantz, är nyss fyllda 33 år och är mäklare på Fantastic Frank. Firman som fick mig faktiskt att vilja bli mäklare från första början. Jag har ju tagit den långa, kanske oväntade vägen till mäkleriet. Jag har egentligen en bakgrund som ingenjör. Jobbat som VVS-konsult och har aldrig haft ett säljjobb innan. Så att det är någonting som jag har lärt mig på plats här.
Mm.
Men, så det var ett stort steg att välja att bli mäklare. Men det är ingenting som jag ångrat.
Nej, ja, härligt. Men, så du var VVS-konsult från början. Och vad var det som fick dig att börja bli mäklare då?
Det var väl mest friheten tror jag som lockade. Att man kan påverka jobbet väldigt mycket. Man kan påverka hur det går för en väldigt mycket. Man kan påverka lön. Allt kan man påverka. Och jag kände väl att någonstans att det viktigaste för mig är den friheten att känna det. Att om jag jobbar mycket så vill jag att det ska synas. Om jag jobbar lite så syns det också. Och det blir med att man jobbar för sig själv då.
Mm.
Och det är det som driver en mest med att välja mäkleri framför ett mer traditionellt kontorsjobb.
Ja, okej. Okay. Ja, men härligt. Och hur länge hade du jobbat som mäklare?
Jag fick min registrering i maj, tror jag, 2020. Så det var mitt där i coronadippen. Då blev jag färdig.
Ja.
Men jag har faktiskt varit på den här firman längre.
Mm.
För som sagt, det här var firman som fick mig att vilja bli mäklare. Så jag visste väldigt tidigt om att ska jag bli mäklare, då vill jag vara mäklare på en firma som jag känner att har en produkt som jag känner att jag verkligen kan stå för. Och jag hörde av mig till Frank, fick ett jättebra intryck. Eller jag hörde faktiskt av mig till fler firmer, ska jag säga. Det var inte bara Frank. Jag hörde av mig till 3-4 firmer.
Uh-huh.
Det var mail egentligen. Frågade att hur är det att jobba som mäklare? Vad tycker du? Sådana frågor. De flesta svarade på ett mail där de svarade på mina frågor. Och sen Fantastic Frank, då sa han att ring mig, vi snackar lite.
Mm.
Så efter jobbet så ringde de, så att jag snackade med en mäklare här i en timme ungefär. Fick en väldigt bra känsla. Hon bjöd in mig till kontoret. Så kom jag hit och då kände jag efter det, den presentationen, att det är här jag vill vara.
Mm.
Så det var inte innan jag ens hade börjat plugga till mäklare.
Okej. Okay. Ja.
Så att jag var här och hjälpte till med visningar och sånt i ungefär ett år.
Mm.
Sen började jag plugga 3 år på KTH här i Stockholm.
Okej. Okay.
Och under tiden varit här på kontoret och hjälpt till. Så
ja,
det känns som jag har varit här i evigheter.
Mm.
Men 2,5 år som jag har haft min egen registrering.
Ja, men perfekt. 2,5 år under pandemiåren nu då. Men det måste förändrats en hel del arbetet kanske.
Ja, det har det absolut.
Mm.
Att, för efter pandemin så gick ju marknaden upp väldigt snabbt.
Mm.
Så man visste då att får man in en lägenhet, det är mer eller mindre garanterat att den kommer säljas.
Mm.
Nu så är det en litet annat läge.
Mm.
Att får man in en lägenhet nu, det är inte alls samma garanti. Utan det krävs mycket hårdare jobb än vad det gjorde i början.
Mm.
Sen har jag alltid lagt ner samma mängd jobb ändå.
Mm.
Men man märker att det är tuffare nu.
Mm. Okej, jag förstår. Och du sa tidigare här att du säljer mest i Vasastan och på Södermalm.
Ja.
Exakt. Och varför blev det just de områdena?
Ja, Vasastan var egentligen den stadsdel som jag tänkte att jag skulle börja i. Jag kommer utifrån Stockholm, 20 minuter söderut, en förort. Och när jag skulle börja plugga till mäklare så blev det att då flyttar vi in till stan. Därför att då har jag nära till skola och allting. Och då blev det Vasastan. Sen så har det blir så att under 3 år som en pluggare, att man går samma vägar varje dag. Man går och handlar i samma butiker. Vasaparken, det var där jag friade till min fru. Där var min son tog sin första steg. Så det blir rätt naturligt, tror jag, att man får en koppling till den stadsdelen då.
Ja,
att
ja.
Man känner att det är där jag vill vara. Mm. Sen ska jag vara helt ärlig och säga det, att konkurrensen var lite för tuff när man var helt ny. Mm. Speciellt efter coronadippen.
Mm.
Det var lite för svårt. Så jag kände att jag kanske måste hitta ett nytt område.
Mm.
Och det jag gjorde då var att jag tog min cykel. Cyklade runt hela Vasastan. Jag cyklade runt mycket på Söder. Och då kom jag till Mariatorget.
Mm.
Och jag kände bara att det var... Jag undrar om man får svär i din podcast. Men det var så sjukt vackert.
Ja.
Det var alla fasader. Jättemycket pampiga fasader. Fina byggnader, fina jättemysiga gator. Och då kände jag att det är nog här jag vill sälja.
Mm. Så på den vägen blev det. Och på Södermalm och kring Mariatorget är där vi ska prata mest om. Jag är väldigt intresserad av det. För själv, jag vet inte hur det är för dig, men just när man bor i en stadsdel, så det är väldigt sällan man rör sig till de andra stadsdelarna om man inte har just vänner eller någon koppling till dit. Och själv bor i Vasastan och jobbar i Vasastan, då blir det Vasastan man hänger i. Men det ska bli kul att snacka lite mer kring Mariatorget. Det nya segmentet i Visning pågår är 10 snabba frågor, och ni lyssnare där ute får säga till om detta är ett tråkigt avsnitt eller om jag ska fortsätta med detta. Själv tycker jag det är ganska kul att ställa de här frågorna, så vi kör. Är du redo för 10 snabba frågor?
Ja, kör.
Funkis eller sekelskifte?
Sekelskifte.
Färggrant eller ton i ton?
Färggrant.
Marmor eller sten?
Sten.
Balkong eller uteplats?
Uteplats.
Kök i eller utanför vardagsrummet?
Utanför.
Kakelugn eller öppen spis?
Kakelugn.
Fiskbensparkett eller originalgolv?
Originalgolv.
Teddysoffa eller färgstark soffa?
Teddysoffa.
Linjekonst eller stora speglar?
Stora speglar.
Snygga högtalare i rummet eller gömda högtalare?
Gömda.
Perfekt. Vi får
Var det tillräckligt snabbt?
Det var väldigt snabbt. Det ligger nog på mig mer att jag inte säger frågorna så snabbt. Men jättebra. Vi frågar igen. Tycker ni att vi ska behålla detta segmentet eller är det jättetråkigt? För mig är det väldigt roligt i alla fall. Hur är känslan på visningarna just nu när du säljer?
Ja, jag tycker faktiskt att känslan är ganska bra så länge man har bra objekt. Är det fina lägenheter på bra adresser, det är inga konstigheter med föreningen, det kommer fortfarande jättemycket personer på visning. Det är överlag ganska positivt, sen är det såklart också jätteosäkert. Att det är ingen som vet vad som kommer hända, vart kommer räntorna till vägen, hur kommer avgifterna förändras. Men överlag positivt.
Mm. Okej, och hur många spekulanter kommer på visningarna nu jämfört med kanske för någon månad sedan direkt efter sommaren?
Mm. Direkt efter sommaren, då märkte man faktiskt att det är en dipp vi är i nu. Det var väldigt få som kom om det inte var någonting extraordinärt. Men var någonting helt, om man säger en vanlig lägenhet, så det kom väldigt få. Nu tycker jag ändå att det kommer fler på visningarna. Så det finns ett visst hopp om att marknaden kanske inte är helt död ändå.
Okej, jag förstår. Så vi ska inte paniksälja så att säga.
Det tycker jag inte.
Nej, okej. Och vad är det för frågor då spekulanterna framförallt ställer just i de här tiderna?
Som alltid kan vi få en förhandsvisning. Vad vill säljarna ha för pris?
Mm.
Det känns som att folk alltid kommer fråga de frågorna.
Mm.
Men nu har ju fokus skiftat lite mer åt faktiskt föreningen, deras ekonomi. För ungefär ett, två år sedan, alltså från att jag började fram till att dippen kom kan man säga, då det kom nästan inga frågor om föreningen. Det var bara frågor om att ja, men hur ser intresset ut i övrigt? Hur mycket måste jag lägga för att få lägenheten? Nu är det mycket mer att man kikar på äger och marken. Vad har de för belåning? Hur lång löptid har lånen? När ska de förhandlas om? Vad tror man att räntorna kommer landa på? Och så finns det dolda tillgångar. Mycket mer fokus på föreningen.
Mm. Okej. Okay. Och vad är det mest lugnande svaret du ger till dem?
Om det finns ett lugnande svar så ger jag det. Det är klart man försöker fokusera på det positiva. Mm. Att finns det någonting bra med föreningen? De kanske har dåliga tillgångar. Eller de kanske har en väldigt låg avgift. Mm. De kanske har mycket lokalintäkter. Mm. Ett exempel, en som vi har lite halv off-market nu på vår hemsida på Hornsgatan. Mm. Som är en jättebra förening, bra lägenhet, men de har tagit upp mycket lån. Mm. Så det är en sån grej som många spekulanter frågar om. Mm. Alltså okej, vi ser att de har tagit upp så här mycket lån, nu hamnar belåningen här. Det är spontant inte bra, har vi fått höra. Mm. Men då får man snacka om istället hur ekonomin ser ut i övrigt. Mm. Att titta faktiskt på intäkterna, vad har de kvar? Går de plus, går de minus? Mm. Finns det risk för att avgiften höjs? Ja, kanske. Mm. Men den här föreningen är superstabil. Mm. De äger sin mark. Mm. Så man försöker alltid fokusera på det positiva. Mm. Men man ska också vara ärlig med det som inte är positivt. För alltså, köpare är inte dumma. Mm. De kollar det själva. Mm. Och om man inte är ärlig så tror jag att de märker det.
Absolut, absolut. Det kommer du ju göra. Samtidigt så är det ju mycket svårare, kan jag tänka mig, för en spekulant. Liksom, nu ska jag gå in i en årsredovisning. Kanske man inte ens har någon ekonomiutbildning. Mm. Och så ska man hitta någonting positivt i en förening som det bara står minus på.
Ja.
Hur ska man tänka där? Hur ska man gå tillväga? Var kan man lära sig grejer någonstans?
Ett hett tips är att man går in på min Instagram-profil. @fantasticdennis. Mm. Där har jag faktiskt gjort en så enkelt och bra som jag kunde i alla fall. En kurs i hur man läser en årsredovisning och vad siffrorna betyder. Är det så att man inte vill gå in där eller känner att det tar för lång tid, så fråga mäklaren. Det är ett jättebra tips. Mm. Att vi gör det här varje dag. Vi har sett tusentals olika årsredovisningar och vi vet vad siffrorna betyder. Så om det är någonting man är osäker på, fråga oss. Det är därför vi är där.
Ja, men perfekt. Det är jättebra. Då får vi rekommendera alla att gå in på din Instagram-profil. Säg den en gång till så folk kommer igång. Jag kommer ihåg.
@fantasticdennis.
Perfekt. Så gå in där och kolla så får ni lite mer tips och tricks hur man läser en årsredovisning. Det vanliga grejen man brukar prata är ju lån per kvadrat.
Ja.
Och vad jag förstått det som, allting kring eller under 5 är okej, 5 000 per kvadrat. Allting runt 10 är också okej. Allting över 15 är ganska mycket. Är det så man ska tolka det?
Jag skulle vilja revidera dina nivåer lite grann bara.
Ja.
Att generellt så har det varit att är det under 5 000 per kvadrat, då brukar man säga att det är en låg belåning. Mellan 5, ungefär 10, brukar man säga att då är det okej. Är det 10 eller högre så brukar man säga att den är hög.
Mm.
Och sen nu har vissa banker till och med börjat kika lite grann neråt. Att de kanske tittar mer mot 9 000 per kvadrat. Att de ser att är det mer än så är det mycket.
Okay.
Men man kan inte bara kolla på belåningen för att avgöra liksom skicket.
Mm.
Nyproduktion har ju regel mycket högre belåning.
Mm.
Typ i Hagastan ligger många föreningar runt 15-17 000 per kvadrat.
Mm.
Och där är inga konstigheter. Men om det är ett hus som har funnits i 100 år, föreningen har funnits i 90 år.
Mm.
De har haft tid på sig att betala av lånen.
Mm.
Om belåningen där är 15 000, då är det en annan sak.
Okej, jag förstår. Så det beror helt på vilken typ av förening man pratar om, helt enkelt.
Exakt. Ja. Så man måste alltid se belåning och ekonomin i stort. Mm. Man måste alltid se det i ett sammanhang.
Okej. Är det några andra så varningssignaler man ska hålla utsikt på?
Hos, tänker du, föreningen?
Ja.
Alltså, det största varningstecknet är såklart om man ser att de går back på sitt kassaflöde.
Mm.
Alltså man tänker pengar in, pengar ut.
Mm.
Och det finns ett jätteenkelt sätt man kan göra det på. Det är att man kikar på årets resultat. Alltså den raden som är längst ner. Sen drar man av avskrivningarna. Som egentligen bara är en bokförd värdeminskning av byggnaden. Och sen också dra av om det är någon eventuell amortering. Och sen ser man att okej, hur mycket pengar faktiskt in och ut diffade det.
Mm.
Om det ligger back. Samtidigt som belåningen är hög. Samtidigt som det är stora renoveringar på gång. då så borde det dyka upp några röda flaggor.
Okej, okay, jag förstår. Ja, men det var jättebra konkreta tips, för att det är som sagt väldigt svårt att läsa en årsredovisning för de som inte har jobbat med det eller sådär. Så, väldigt bra där. Är det bra köpläge nu då?
Jag tycker det.
Mm. Okej.
Okay. För nu har priserna har dippat mycket. Mm. Marknaden, det har gått ner väldigt mycket. Jag tror inte att det har undgått någon. Mm. Det enda som är positivt i en sån marknad är ju att prisskillnaden upp till en större lägenhet, det är faktiskt lägre nu. Att bor man i en 2 på 40 och har kikat på en 3a, så är det man behöver betala för den 3an. Mm. Det är mycket mindre nu än vad det var för ett år sedan. Ja. För ett år sedan, förlåt. Mm. Så att om det är som man har tänkt att nu, vi vill byta upp oss storlek, skulle jag säga nu är det ett läge att göra det.
Okej. Okay. Lärt oss lite mer om bostadsmarknaden, och det är bra att ta lite temperaturen på bostadsmarknaden, för den förändras ju från vecka till vecka beroende på räntor, krig och annat. Så tack för den uppdateringen. Men nu dyker vi då in i Södermalm och framförallt kring Mariatorget.
Kul.
För de som inte kan någonting om Mariatorget, kan inte du förklara liksom hur den stadsdelen ser ut?
Mariatorget som stadsdel, jag tror inte att den har några satta gränser exakt vart det går någonstans egentligen. Alltså Mariatorget i sig är ju torg, mm. men området runt Mariatorget, jag tror att de flesta är någorlunda överens om att om man går västerut så är det ungefär vid Torkel Knutssonsgatan. Sen så har man upp på Marieberget, ner till ungefär Högbergsgatan och sen till väster om Bellmansgatan. Okay. Det är ungefär det som jag anser är, det är Mariatorget. Sen kanske några inte håller med om att det är exakt där Mariatorget.
Ja, men ungefär. Gå in och googla detta nu så ni vet exakt vad vi pratar om. Ja, okej. Okay. Så det är liksom de... det är det vi kommer prata om. Det är det lilla området detta. Och varför är just Mariatorget så speciellt?
Mariatorget tycker jag är speciellt eftersom att det är ju inte en egen stadsdel, men det känns nästan som att det är det. Det är jättemycket fin bebyggelse. Det ligger nästan som en liten dal där nedanför, alltså Mosbacke så har man ju ner och sen så upp där vid Fredmansgatan. Att, ja, det ligger där som en liten egen stadsdel. Man har ju Mariaberget, vattnet precis bakom. Jättemycket fina sekelskiftesbyggnader. Mm. Mycket sent 1800-tal som jag är extra svag för.
Okay.
Men också en jättefin blandning med 20-talsbyggnader. Det finns också nyare byggnader där också. Mm. Men det är mycket äldre. Jättemånga fina gator. Det är en väldigt levande stadsdel. Mycket fik, mycket restauranger, mycket butiker. Mm. Det är mycket folk i rörelse. Och det känns som en sån stadsdel där folk faktiskt bor. Mm. Det är ingen sån kommersiell stadsdel som typ Norrmalm eller sådär. Mm. Att där är mycket kontor, det är mycket verksamheter. Mariatorget känns som att det är där folk bor.
Ja, ja men härligt. Och priserna är därefter har jag förstått som.
Ja, kollar man på Söder så Mariatorget ligger ju såklart i topp. Tillsammans med Mosebacke. Och sen så har vi Sofo och Hornstull som är relativt nära också, mm. lite grann därefter. Mm. Men Mariatorget helt klart är den ja, dyraste delen på Söder.
Okej, okay. Och är det någon gata där som alltid man hör rekordpriserna på?
Ja, jag kan ju bara tala efter från mina egna försäljningar. Ja. Att, jag hade ju några på Björngårdsgatan i slutet på förra året som blev någon typ av rekord då i alla fall på Söder. Sett till vad det var för någonting såklart. Okay. Att det var ja, lägenheter liksom utan balkong och det är någonting som värderas mycket. Men mm. ändå gick det för mer än vad lägenheter med balkong gjorde på andra delar.
Jaha, vad gjorde du med dem, med försäljningarna? Varför blev de så dyra?
Varför blev de så dyra? Ja. Det var väl Fantastic Frank-effekten.
Ah, okej, okay, jag förstår. Men var de liksom topprenoverade eller vad var det som var så speciellt med dem?
Generellt kan man säga att om adressen är rätt, det är ett jättebra läge. Det är en bra adress och det är en bra lägenhet. Exempelvis treor som sagt, jättepopulära. Treor, det är ju ganska stort spann på treor. Det finns mindre treor, det finns större treor. Det är en lägenhetsstorlek som alltid är eftertraktad, mm. som jag sa. Mm. Är det så att den också är fin, den är bra planerad, det är en låg avgift, det är en bra förening, mm. då kan de gå väldigt, väldigt dyrt.
Okej. Okay. Mm. Hur mycket kostar en per kvadratmeter?
Då låg de på ungefär 134 per kvadrat, mm. vilket var väldigt högt då. Mm. Sen så går de inte för det nu såklart. Man ser att det har ju dippat mycket runt Mariatorget. Mm. Men det säljs ju fortfarande för... Ja, om det är en bra lägenhet som har de kriterierna. De mm. kan ju fortfarande gå en bra bit över 100 per kvadrat. Mm. Men det är lite större spridning nu beroende på såklart.
Ja, exakt. Men det känns ändå som att kring 100 kommer väl någonstans plana ut. Det kan inte glida för långt ifrån 100 000 per kvadratmeter. Tror du inte det?
Jag hoppas det. Mm. Men som sagt, det beror jättemycket på att alla objekt är inte lika populära. Mm. Föreningen sånt som vi snackar om, det har blivit jättemycket viktigare. Mm. Att om föreningen är svag och om det också är så att det finns några brister med lägenheten. Mm. Att den kanske inte är jättebra planerad. Mm. Den kanske ligger på bottenplan utan uteplats. Och svag förening, kanske inte den bästa gatan. Mm. De har ju dippat väldigt mycket. Mm. Men problemet med att bara kolla på statistiken och se att nu har priserna gått ner så här mycket, det är att statistiken kan ju faktiskt bara mäta det som säljs. Och just nu så är det ganska mycket som inte säljs.
Okay.
Så frågan är att om de här lägenheterna som är extra knepiga, om de hade sålts, hur hade statistiken sett ut då?
Ja.
Och det är ingen, det kan man inte veta.
Nej.
Därför att de har inte sålts. Så exakt. Det enda man kan se är att så här mycket har dippat av det som har, så har sålts som sagt. Mm. Och vad är det som säljs? Mm. I regel de bästa grejerna.
Mm. Men då är det ju också bara de som måste sälja som säljer. Resterande inte som nödvändigt. Testar marknaden behöver ju inte.
De behöver inte sälja. Men sen är det ju många som ändå är sugna på att passa på att byta upp sig nu. Nu när priset upp är lite lägre.
Okej. Okay. Mm. Jag förstår.
Så det är absolut inte bara folk som måste.
Nej.
Men självklart, det är många som säljer nu för att de måste. Men inte bara.
Nej.
Det är också folk som vill sälja innan det kanske dippar för mycket också.
Ja.
Det är inte helt ovanligt.
Nej.
Då är det såklart jätteviktigt att man är tydlig redan från början.
Ja.
Med vad säljarnas förväntningar ligger. Därför att jag vill självklart inte kasta bort min tid om jag känner att det här är ett mål som vi aldrig kommer nå. Mm. Men för säljarnas del också. Att varför ha visningar, liksom kanske extra privatvisningar, förhandsvisningar, gå igenom hela den här processen om man ligger för långt ifrån ett marknadsmässigt pris.
Ja. Men är inte det svårt som mäklare också då att få ner kundens förväntningar och ändå vara realistiskt för att många lever kanske i de där rekordpriserna som skedde för ett halvår år sedan.
Ja.
Och sen helt plötsligt kan man sälja och tänker jag får hur mycket som helst för denna och så inser man att det är en helt annan marknad. Hur tacklar man det som mäklare?
Det är ju såklart inte helt lätt alla gånger. Det var lite värre precis efter sommaren. Då kändes det som att det var fler säljare som fortfarande levde kvar i det där. Mm. Att hur det ser ut i februari mars.
Mm.
Att de hänvisade till försäljningar då och sa att men det gick ju fred då, borde inte jag få det?
Mm.
Och då var det såklart svårt att säga att men det är inte värt det nu. Eftersom att de var inte helt uppdaterade kanske om hur det såg ut. Så att det var jättemycket då orealistiska förväntningar. Och då får man ju ställa frågan till sig själv att är det här ett uppdrag som jag ens vill ta?
Mm.
Att om jag tror att en lägenhet är värd 6 men de säger att de vill ha 7,5-8.
Mm.
Ja, då kanske inte värt det för den kommer inte säljas. Precis, att jo, men det, man måste såklart vara jättetydlig på det mötet och säga det att om det finns några svårigheter med själva försäljningen, att lägenheten i sig kanske är otroligt fin så att de inte tror att man inte tror på lägenheten, för det kan man göra ändå.
Mm.
Men det kan också finnas problem med exempelvis föreningen, att de är jättehögt belånade eller att det är exempelvis tomträtt eller att de kanske har någon stor renovering framför sig.
Mm.
Och då måste man säga det att det här kommer ha betydelse och därför tror jag att priset kommer vara här. Men som sagt, den kan gå för mer.
Mm.
Men kollar man på statistiken så ligger det mest sannolikt här. Mm. Vi siktar såklart högre. Men inom rimliga gränser.
Ja.
Är det så att de är 1,5 miljoner ifrån, då jag tar i alla fall inte in det.
Ja.
Då säger jag att ja, men jag tror vi ligger lite långt ifrån varandra.
Ja.
Att det är kanske är bäst att de kollar med någon annan.
Mm.
Men om man känner ändå att okay, de ligger lite över, men det är inte omöjligt. Mm. Då kanske man i alla fall testar och ser hur det går.
Ja. Okej, jag förstår. Så man måste ändå få komma in realistiskt i försäljningen så att säga. Har du börjat använda föreningsekonomi som försäljningstaktik? Har du börjat använda den som att säga, kolla hur bra förening det är, du borde köpa denna lägenheten?
Verkligen.
Mm.
Alltså i annonstexterna framförallt.
Mm.
Förut så var det ju 100% fokus på att åh, den här är så fin på de här sätten och här finns en balkong i sydvästläge och det är en fungerande kakelugn och allt sånt där.
Mm.
Nu har jag bantat ner den delen jättemycket.
Okay.
Och ersatt det med en jättelång radda om på vilka sätt föreningsekonomi är bra.
Okay.
För man vet att det är så pass viktigt nu.
Okej, jag förstår. Så om man kollar på de lägenhetsannonserna som läggs ut just nu, de som pratar om utsikten har alltså dålig ekonomi då, de som pratar om ekonomin har bra ekonomi. Kan jag tolka det så?
Så måste det inte vara. Nej. Men det kan vara så att om man inte nämner föreningens ekonomi så kanske det finns någonting man vill
göra. Okej, okay, jag förstår. Jag bara analyserar här fritt. Men i alla fall, när vi ändå pratar om havsutsikt, vad jag förstår det som, kring Mariatorget så har man ingen havsutsikt, eller sjöutsikt som man kallar det.
Egentligen inte. Nej. Sen så finns det ju lägenheter uppe på Mariaberget, okay, som ju hör till Mariatorget-området, mm, där absolut där finns jättefin sjöutsikt.
Okej, okay, ja. För att när jag intervjuat andra mäklare, mm, så säger de att så, folk som köper på Söder älskar verkligen sjöutsikten. Kan du märka att det är liksom det folk verkligen går igång på?
Absolut går det folk igång på sjöutsikt. Mm. Sen ska jag helt ärligt säga det att jag säljer mycket hellre lägenheter där värdet sitter i själva bostaden i sig, mm, eller i byggnaden och som inte egentligen kopplat till vilken utsikt har man. Mm. Köper man på Mariatorget, framförallt alltså om man säger inte Mariaberget, mm, man köper inte där för sjöutsikten.
Nej.
Utan man köper för att man vill vara ett väldigt fint, attraktivt område. Mm.
Ja, då gör vi ett litet kort avbrott där och ska lyssna till vår sponsor för veckan som är då Husfoto. Här är det Felicia Holmgren som förklarar vad är e-styling. Så här berättar hon.
E-styling är när man digitalt inreder en bild. Alltså e står för elektronisk styling. Och jag tycker att det blir väldigt lätt när jag pratar med mäklare eller min mormor. När man säger e-styling så förstår hon att det är någonting digitalt i alla fall. Och då kan vi möblera upp en tom bild. Vilket vi gör alltså mest, allra mest. Men sen så är det så himla fantastiskt. Tekniken tillåter oss också att faktiskt möblera upp bostäder som har befintlig inredning. Så då retuschar vi bort det. Vi ser att det står en, jag vet inte, en riktigt, riktigt trött IKEA-soffa som är jättenedsutten. Och man vill liksom verkligen liksom möta den kräsna marknaden vi har här i Sverige. Så går det att e-styla så att man tar bort den soffan och lägger dit en kanske en mycket trevligare soffa som passar dagens marknad.
Mer än det centrala läget, finns det någonting annat som du märker att folk verkligen, verkligen gillar med just lägenheterna vid Mariatorget?
Så det är ju som sagt mycket sent 1800-tal där, mycket tidigt 1900-tal. Det är väldigt mycket som är välbevarat. Om vi snackar själva byggnaden i sig då, i regel så är det väldigt fina fasader, fina trapphus. Och det där, man ska inte underskatta det. Det är inget som hör, alltså det hör inte till lägenheten beroende på hur man ser det. Men det är en stor grej att kommer in i ett trapphus som är väldigt fint och pampigt, alltså det gör jättemycket för känslan. Mm. Snackar vi i själva lägenheten, det är mycket lägenheter där som har originalgolv, som har sådana grejer som jag går igång på, så här gamla fina radiatorer, dubbeldörrar och sådana saker. Och det märker jag att det finns väldigt mycket välbevarat runt Mariatorget, mm, på de lägenheterna som finns där. Mm. Främst de större, men det finns också mindre lägenheter som också har det. Mm.
Kan du märka att folk försöker lyfta fram originaldelarna mer på Söder än vad de kanske gör i Vasastan?
Nej, jag tycker att det är ganska jämnt. Mm. Att det är väl såklart en strategi att om man vet med sig att det är original, mm, så det är klart man skriver det. Det, mm, tror jag man gör vilken stadsdel den är i.
Ja.
Men jag har inte märkt av att man nämner det mer på Söder än i Vasastan.
Nej. Okej, okay, för att varför jag frågar är för jag har märkt att fler och fler börjar renovera speciellt så kök och liknande ut efter original. Man kanske putsar upp det som redan finns där istället för att smacka in ett nytt IKEA-kök.
Ja.
Kan du märka någon skillnad där mellan Söder och Vasastan?
Alltså, inte direkt heller. Alltså, just kök, jag tycker det är en sån grej man jättetydligt ser vad det som är trendigt just nu. Att när de där träluckorna kom, så märkte man att okej, nu är alla träluckor. Mm. Det spelar nästan ingen roll vart någonstans det ligger. Mm. Vasastan kanske ligger lite grann i framkant med att vara de som är först som snappar upp de här nya trenderna.
Är det så?
Vad jag har märkt i alla fall.
Okay. Mm.
Jag följer väldigt mycket försäljningar på Hemnet och då, ja, brukar jag alltid kolla så här, hur ser köken ut. Mm. Bara för att veta att man har en referens.
Ja.
Jag tycker de är lite snabbare där. Söder, där känns det lite mer som att man gör sin egen grej. Mm. Man kanske vågar vara lite mer unik. Att man har någon speciell färg på luckan. Men generellt, det är inte riktigt det kanske som är superpopulärt just nu. Mm. I alla fall av det som jag har märkt.
Okej, okay, så man vågar lite ta ut svängarna på Söder?
Ja, det skulle jag säga.
Kan du märka att de lägenheterna som kanske vågar ta ut svängarna med lite mer färg eller lite annan inredning så där, fastnar folk mer för det än de där lite mer slätstrukna lägenheterna?
Så det beror lite grann på. Det är tråkigt att säga det beror på. Mm. Men det beror verkligen på. Det är det för galet så riskerar man såklart att tappa folk. Alltså om man gör det för unikt. Att man har gjort någonting precis efter sin egen smak. Mm. Ett exempel, det är någon lägenhet. Jag tror att den ligger ute i Vasastan. Där de har en dusch med glasvägg som man kommer in från sovrummet. Och det kanske är lite...
Jaha, för, så det är helt transparent?
Precis.
Okej.
Okay. Det kanske, alltså vissa älskar det säkert.
Lite hotellkänsla.
Exakt, men det kanske är lite väl mycket, så här vill jag ha det. Mm, mm, mm. Så det finns en gräns för hur galen man kan bli såklart.
Ja.
Men jag tycker generellt att vågar man ta ut svängarna lite grann. Med att man tar någon färg som inte alla andra har. Man kanske har någon mönstrad tapet. Mm. Man kanske har någon rolig färg på köksluckorna som inte alla har. Mm. Det blir ett ganska stort intresse.
Ja. Så, och det intresset är lite mer på Söder då än vad det är någon annanstans kanske?
Alltså jag tycker att det är det i Vasastan också. Mm. Men det är inte lika många, tycker jag i alla fall, som vågar göra de där riktigt galna grejerna. Mm. Det känns som att i Vasastan så har man det lite mer safe. Alltså det är ofta väldigt, väldigt fint ska jag säga. Mm. Men det är också väldigt safe.
Ja.
Att man har lite mer ljusa färger, det är profilerade luckor som man vet kommer vara ungefär en viss färg. Man har ungefär samma material i badrummen och man har ungefär samma stuckatur och färgtagen och sådär.
Det låter väldigt tråkigt. Att alla har samma.
Ja, fast på ett sätt så funkar det. Det är det folk vill ha.
Ja, jo, absolut. Men det är, när man tänker så att man lägger så mycket kärlek på sitt hem och sen så slutar du upp med exakt samma som grannen har.
Ja, men jag tror det landar i en sorts rädsla i när man väl ska sälja.
Ja.
Att jag tror att många vill säkert ha det lite mer på sitt eget sätt. Mm. Att man vill ha någon, kanske någon urflippad färg i något vardagsrum. Mm. Men sen så kommer alltid den här tanken nummer två att säga, men vänta, hur kommer det gå när jag säljer?
Ja.
Så att, visst, det kanske är så. Många kanske målar om innan försäljning. Jag vet faktiskt inte.
Kanske. Vad jag har hört så stylas det ju en hel del bland lägenheterna.
Det gör det, helt klart.
Hur många procent ungefär stylar du?
Alltså, jag kan ju då berätta lite grann om hur vi som firma jobbar med styling. Mm. Att vi tar ju som regel inte in möbler, utan vi använder de befintliga möblerna som finns.
Okay.
Som vi försöker lyfta på bästa möjliga sätt. Mm. Och där har ju vi våra egna stylister som vi har i vårt stall. Jätteduktiga stylister. Mm. Och det de gör snarare är att de kikar på lägenheten, kollar på det som finns. Mm. Och sen ser de att okej, hur kan vi göra det bästa som vi kan av det här? Så det ofta är att plocka bort saker. Mm. Man kanske flyttar på någon möbel. Man kanske tar bort någonting som inte passar in. Mm. Men de brukar också ta med lite mindre saker. Att är det någon filt som behövs? Är det någon kudde som behövs? Och sen så ger de också tips till säljarna att men, ni kanske kan byta ut stolarna bara. Mm. För det kanske bara kan kosta 500 spänn om man har tur på marketplace eller någonting.
Mm, mm, mm.
Så att i regel, nej, vi tar inte in nya möbler.
Okay.
Men vi kan göra det. Ja. Men det är ingenting som vi brukar göra.
Nej.
Utan styling hos oss innebär att man, som sagt, man använder det befintliga.
Ja. Okay.
Men vi är också lite flyt där, för de flesta av våra kunder har redan väldigt fint hemma.
Mm. Det är de som drar sig till er, så att säga.
Ja, det har blivit lite så.
Lite stereotypisk bild man har för en Fantastic Frank är att ni tar bilder sjukt inzoomat på olika detaljer. Och ibland kan man tänka bara, varför har ni en inzoomad vas? Det här säljer ju inte lägenheten. Vad skulle du säga till det?
Jag skulle säga så här att jag förstår att absolut att bilden kan vara så. Att det blir ett sätt att komma ihåg oss att de gör så här. Mm. Vi har faktiskt en uttalad grej att så här, vi fotar inte vaser så rent inzoomat om det inte finns något mer värde i bilden.
Mm.
Att det kanske är en vas men som står på en jättefin bänkskiva i köket var nu än är.
Mm, mm, mm.
Men det är klart, alltså, ibland så slinker det igenom.
Mm.
Jag personligen brukar inte ha med sådana bilder.
Nej.
Utan jag brukar mer fokusera på rummen. Mm. Och om det ska vara detaljbilder så vill jag gärna att det ska vara detaljer på själva lägenheten.
Okay.
Alltså att man ser golv, några speglingar i något fönster. Mm. Och sen så, ja, det kanske står någon vas då i något fönster som blir inzoomad. Men de bilderna, verkligen håller dem till ett minimum.
Okay.
Och det är mer för att få en känsla i flödet. Mm. Som vi kan snacka mer om sen. Just själva bildflödet i annonsen.
Ja. Absolut. Och, alltså så, det är bara en stereotypisk bild. Och nu har jag Hemnet knarkar inte lika mycket längre. Men det är bara så vissa, ni är väldigt utstickande på det, att ni liksom, vad jag förstått det som, zoomar in på grejer. Historiska hem har lite mer så varma färger. Man kan ändå se bara från bilderna typ vilken mäklarfirma det är.
Ja.
Och det måste finnas en tanke bakom det.
Ja, alltså, vi tänker ju mycket att vi vill ha det väldigt avskalat, väldigt mycket raka vinklar, ingen vidvinkel. Man ska få en väldigt ärlig bild av hur lägenheten ser ut. Och sen visar vi inte allt, utan vi visar de vinklarna som vi tror kommer sälja in det bäst.
Mm.
Och där är också, som jag nämnde nyss, att just bildflödet är ju någonting viktigt.
Mm.
Att någonting som jag själv är allergisk mot är när man går in på en annons, kanske en tvåa, så ser man att det ligger 49 bilder. Och de ligger inte i ordning, utan det kommer en köksbild, sen kommer vardagsrum, sen kommer kök igen och sen vardagsrum.
Mm.
Jag försöker jobba lite grann med att mer ha en logisk följd i bild. Alltså att man börjar med finaste.
Mm.
Och sen så tar man sig därifrån att ofta är det vardagsrum exempelvis.
Ja.
Då börjar man i vardagsrum och sen så går man in till rummet bredvid. Och sen så ber man sig till rummet därifrån. Och sen så hoppar man över till det här sovrummet. Och sen så kommer man tillbaka till hallen och visar att nu är vi här.
Mm.
Och sen så jobbar man sig ner i trapphuset.
Mm.
Så att det är lätt att förstå hur lägenheten ser ut.
Mm.
Och då vill jag också använda så få bilder som möjligt.
Okay.
Att man vill inte ha för många bilder.
Mm.
Och de brukar vara, som sagt, vara väldigt avskalade.
Ja.
Så jag säger, om det är någonting som utmärker oss så hoppas jag att det är det.
Mm.
Men sen så, ja, ibland slänker in någon vasbild
eller
något.
Det kanske var dumt av mig att säga det. Men det är liksom, man ser vissa annonser och så fastnar man på så, men varför är det? Det jag bara kommer ihåg att jag fastnat vid, så varför har de med den bilden? Det jag tänkte på var när du då tar de olika vinklarna. Vissa mäklare har ju börjat experimentera med att så, speciellt under pandemiåren, att man kan gå runt i lägenheterna med så VR-glasögon och man kan, ja, gå runt på datorn med och se hela lägenheten. Hur ställer ni er till en sån grej?
Det är ingenting som vi har snackat om, för att vara helt ärlig. Utan vi kör på vår grej, att vi vill skapa, vi snackar inte alltid om annonser, utan vi brukar kalla det för bostadsporträtt.
Okay.
Att vi vill göra ett så fint bostadsporträtt som möjligt.
Mm.
Och än så länge så är det bilder och ibland video.
Mm.
Men nej, så jättelångt svar på en fråga, att det är ingenting vi har snackat om.
Det är ingenting vi har snackat om. Nej, okej. Okay. Nej, jag förstår. För att jag förstår från mäklarens sida att det kan vara bra att skapa lite mystery kring en lägenhet, för då måste man gå dit.
Ja.
Medan de som då ska köpa den kanske bara vill se om man ska ha den eller inte innan man ens åker dit. Men
ja.
I alla fall, vi måste gå tillbaka lite till Mariatorget, för det är det podcasten handlar om.
Ja.
Har du märkt att renoveringsobjekt går snabbare än renoverade lägenheter på Mariatorget?
Kan göra.
Mm.
Och det beror lite grann på, först och främst, just hela det renoveringsobjekt. Det är någon stark dröm uppenbarligen hos folk att man vill köpa ett renoveringsobjekt. Så att man, det är på något sätt lättare att se sig själv i den lägenheten man kommer att ha, om det ser ut som ett renoveringsobjekt. Så de brukar i regel vara ganska populära.
Mm.
Om de är liksom väldigt risigt skick. Om de är en viss storlek där man känner att här finns det potential. Men det beror ju också jättemycket på, såklart, utgångspriset. Att renoveringsobjekt ligger i regel väldigt lågt i pris. Och lågt pris drar till sig stort intresse.
Mm.
Så att ja, de brukar gå väldigt snabbt.
De brukar gå väldigt snabbt. Och då går de, kan du märka att ibland de går dyrare än halvrenoverade lägenheter?
Det var en period när de gjorde det. Mm. Och då förstod jag verkligen ingenting.
Okay, ja.
Jag snackar mycket med kollegorna om det. Och andra mäklare i branschen. Att hur kommer det sig att de här renoveringsobjekten går dyrare än en lägenhet som bara är liksom tråkigt renoverad, man säger.
Mm.
Och det måste ju vara att den här drömmen om att man skapar steget från grunden.
Mm.
Att känslan.
Mm.
Att man ser det framför sig. Är en lägenhet som bara liksom är, som man själv tycker är tråkigt renoverad.
Mm.
Jag tror att det är svårare att se att man kommer göra det här till sin drömlägenhet.
Mm.
Och jag tror det är därför som de renoveringsobjekten ändå har gått så pass dyrt.
Okej, okay. Ja, jag förstår. Om vi då pratar om specifikt kring Mariatorget. När man ska sälja sin bostad så står man ju oftast inom, eller vid frågan, ska jag renovera lägenheten innan jag säljer den?
Ja.
För att jag kanske får ett högre pris. När ser du att det liksom, ja, här ska du definitivt renovera, och när ska man bara så strunta i det och sälja den för du kommer inte få tillbaka pengarna?
Ja, när mina kunder frågar, vilket händer väldigt ofta, så brukar jag alltid säga till dem att renovera inte för någon annans skull. För man vet aldrig hur någon annan kommer vilja ha det. Men absolut små grejer, exempelvis köksluckor, kan man lacka om dem så att det blir en helt annan känsla i rummet, eller byta ut några handtag, eller kanske bara måla om något rum på sin höjd. Då säger jag absolut, om det är någonting som är alldeles för galet, alltså någonting kanske sticker ut för mycket, och man känner att målar om så här, då kommer det bli en mycket bättre helhetskänsla i lägenheten. Mm. Då tycker jag att det kan finnas ett värde i det. Men att lägga flera hundratusen på att renovera om hela köket eller hela badrummet, speciellt nu när marknaden går ner, det råd jag absolut inte göra. Utan okay, det får i sådana fall nästa köpare fixa själva. Mm. För det är mer värt såklart att göra när man väl flyttar in. Mm. Renovera då. För då vet man att men vi ska ändå bo här några år. Och då kanske inte gör lika mycket om det är så att 4 år senare att marknaden har gått ner. Men att lägga, vi ser att det kostar några hundratusen att renovera ett badrum. Mm. Sen dippar marknaden så mycket. Då är de pengarna borta. Mm. Så jag tycker inte att det är värt det.
Okej. Okay. När ska man, om man säger så, ett badrum, när tycker du att man ändå, nej, den borde ändå renovera det innan försäljning? Är det när det är riktigt, riktigt skavigt så att säga?
Jag tycker det finns ett läge där man i alla fall kan överväga det.
Ja.
Och det är ju främst då, om det också är en bra marknad helst. Mm. Mm. Att om lägenheten i övrigt är i grymt skick, allting är felfritt, allting är helt nyfixat, det är super. Och sen så har badrummet plastmatta och något gammalt badkar, vad nu än är.
Mm.
Så, ja, då kanske det är värt att fixa till det där badrummet så att hela lägenheten är i samma skick.
Mm.
Men jag brukar vara väldigt försiktig nu när marknaden går ner. Att säga det, att men vi kanske ska testa att sälja den i det skicket är. Får vi inte det priset, då kanske ni kan fundera på att fixa det här. Om man också märker från de som kommer att de inte lägger bud på grund av just den grejen som man inte har renoverat.
Mm. Om man då vill göra någonting som du känner också, du nämnde det lite, att måla luckor och sådär. Men finns det någonting annat som man känner, som man definitivt får liksom pengarna tillbaka om man, eller mer om man väl gör i lägenheten?
Det är ju någon typ av styling. Det lönar sig alltid. Det finns jättemånga rapporter om det, eller vad säger man, forskningsarbeten som har kommit fram till att om det är som man stylar, man tjänar på det alltid.
Mm.
Så det är definitivt värt. Och okay, sen så finns det olika sätt man kan göra det på.
Mm.
Antingen gör man som sagt väldigt basic. Alltså den mest basic formen är såklart att bara städa och plocka undan. Och sen i andra sidan spektrat är ju att ta in helt nya möbler.
Mm.
Oavsett vad man gäller, man ska göra någonting.
Mm.
För det kommer löna sig. Och sen är frågan vad man gör.
Okej. Okay. Har ni någon gång digitalt stylat en lägenhet?
Nej, det har vi nog inte. Kanske att vi har gjort det med nyproduktion. Mm. För vi har ju vi säljer ju inte bara succession som det heter. Alltså lägenheter som folk har bott i. Utan vi säljer också nyproduktion. Och det kan vara så att vi har jobbat digital styling där. Okay. Jag är inte helt säker, ska jag säga.
Nej, men jag förstår. Men vanliga lägenheter?
Men vanliga lägenheter, nej. I regel så nej, det gör vi inte.
Nej, okej. Okay. Är det någonting kring lägenheterna i då, eller kring Mariatorget, är det någonting som de flesta lägenheterna har som folk letar efter där? Är det något attribut, är det någon utsikt, är det någonting som sa det vill man ha när man bor på Mariatorget?
Jag tror att det är mer ett helhetspaket som man letar efter.
Mm.
Att man vill att det ska vara en bra planering, man vill att det ska vara originalgolv, man vill att det ska vara speglade nischer, gärna dubbeldörrar, gärna kakelugn, så.
Mm.
Och det finns många lägenheter där som har allt det. Så det är såklart det som folk letar mycket efter.
Mm.
Men främst är det ju för att folk söker sig dit för att de vill bo i Mariatorget.
Mm. Kan man räkna typ så, okej, okay, är det dubbeldörr, då är det 100 000 till. Är det den där balkongen så är det 100 000 till. Eller hur känner du där?
Riktigt så enkelt är det inte.
Nej.
Utan man får mer se, kolla alltid helheten.
Mm.
Att man ser om det mesta sitter, att allting finns. Då kan man vara ganska säker på att den kommer värd någonstans här.
Mm.
Är det så att den saknar vissa grejerna, då får man se, okej, hur mycket är det som saknas och vad betyder det för helheten?
Mm.
Då får man såklart dra av lite grann.
Okay.
Så jag följer jättemycket försäljningar. Runt Mariatorget så följer jag allt som läggs ut.
Mm.
Sen gör jag en Excel-fil och sen skriver jag ner hur var skicket på kök. Vad hade den för detaljer? Hade den kakelugn? Hade den balkong? Fanns det också yttre grejer som så här, fanns det hiss? Hur var utsikten från sovrummen och sådär?
Mm.
Och man, det man ser är att om det är, alltså ju mindre detaljer det är, desto billigare går den. Mm. Men det går inte att sätta ett pris på varje enskild, alltså detalj i sig. Mm. Men det lättaste som man skulle möjligtvis kunna sätta ett pris på, det är om den har balkong eller inte balkong.
Okay.
Där brukar man kunna se att ungefär hur mycket det diffar.
Okej, okay. Och hur mycket är det?
Också beror jättemycket grann på, för det beror såklart på hur stor lägenheten är och så. Men om det är en bra två eller tre, det kan ju vara uppemot 500 000 eller ibland till och med upp mot 1 miljon som det skiljer.
Okay.
Sen är det gapet lite mindre nu, men det är en jättestor skillnad.
Okej, okay, jag förstår. Om du bodde på Mariatorget och skulle sälja din lägenhet där, vad hade du velat då att man lyfter fram med lägenheten? Vad tycker du att så... Du får inte missa detta, vad ska mäklaren göra, etc.
Så jag hade väl lyft fram samma grejer som jag lyfte fram i mina annonser. Att jag brukar tänka så här att bilderna finns. Man kan se hur bilderna ser ut. Man behöver inte beskriva precis allt man ser i bilderna. För det ser man redan. Så jag brukar försöka nämna sådana saker som man kanske inte ser direkt.
Mm.
Eller hitta någon twist på det man ser och försöka sälja in det på något snyggt sätt.
Mm.
Och sen såklart också nämna mycket om föreningen, om det är så att det är en bra förening.
Ja.
Så att man har, som man fått med det.
Mm.
Därför då står redan där i annonsen att okej, okay, de har hyresrätter som de är på gång att sälja.
Mm.
Då vet man det.
Mm.
Då behöver man inte vara osäker för det senare.
Mm. Men om det är dålig ekonomi, då nämns det inte.
Då nämns det inte.
Ja, härligt. Vilken är den finaste lägenheten på Mariatorget som du har sålt?
Jag hade en jättefin 3,5 där. På Björngårdsgatan 9B. Som jag fortfarande minns väldigt starkt.
Mm.
Att den var ju perfektion. Perfekt planering. Jättemycket original. Kök var fint. 2 separata badrum. Allt var bra renoverat.
Mm.
Så det är verkligen en sån lägenhet som ligger kvar. Att man minns alltid den.
Mm.
Och jag brukar ofta ta med det prospektet fortfarande.
Okay.
Trots att det är 1 år senare så brukar jag ibland ta med den fortfarande och se att så här fint kan det bli om man säljer med oss.
Okej, okay, jag förstår. Och vad, kom du ihåg kvadratmeterprisen eller vad du sålde den för?
Ja, den gick för drygt 135 per kvadrat.
Oh, jäklar, ja.
Den var 3,5 på 67 kvadrat, gick för 9 miljoner.
Okej. Okay. Ja, nej, det kostar att leva kring Mariatorget, har jag förstått det som. Vilken är den värsta eller sämsta försäljningen du har gjort?
Så jag har helt ärligt ingen superdålig försäljning. Men det är såklart en försäljning som ligger kvar. Och det är egentligen den enda försäljningen som jag inte har fått iväg.
Okej. Okay.
Jag har, av allting jag har fått in, det har sålts.
Mm.
Det är en lägenhet som där det bara inte gick.
Mm.
Och det blir också en sån där, den kommer alltid ligga kvar där också,
ja.
Som ett minne såklart.
Mm.
Men det som var så synd med mig är att jag hade så höga förhoppningar om den.
Mm.
Det var så coolt, det var en sån ombyggd sekelskiftesvilla. Och sen var det här takvåningen på den villan. Så jättecool villa, jättefint läge precis vid en sjö, ett idylliskt naturskönt område. Lägenheten i sig var fin, bra planerad, jättestor terrass. Så jag kände verkligen så att det här kommer bli någonting alldeles extra.
Mm.
Och sen så blev det ingenting alls. Egentligen bara på grund av att föreningen hade för få lägenheter.
Okay.
Så att alla köpare som kom dit ringde sen till banken och då sa banken nej, du får inte köpa här för den här föreningen är för dålig.
Okay.
Så det var ju nästan osäljbart.
Mm.
Så att det är en sån grej som alltid kommer ligga kvar där.
Mm.
Men det är också bra läxa, för sen dess är jag verkligen jättehård med föreningen.
Mm.
Att om den är för dålig så kommer jag inte säga att den är värd mer än vad jag tror.
Mm. Okej, okay, jag förstår. Vad jag har hört fler och fler banker säger nu nej till föreningar.
Mm.
Kan du märka att det är mer oro kring det, mer frågetecken än vad det kanske var tidigare?
Alltså, inte från spekulanterna faktiskt. De har ju kvar sin oro som de alltid haft. Att är en hög belåning, har de stora arbeten på gång. Men de verkar inte vara jätteoroliga för om banken kommer säga ja eller inte.
Nej.
Jag har till och med haft några försäljningar nu där folk inte ens har sålt den. Och det är såklart lite så här, för de flesta har ju ändå nu som faktiskt köper, de har ju regel sålt.
Mm.
Men det är också folk som inte har sålt ännu,
mm.
som känner sig trygga i att vi kommer få det här lånet.
Okej, okay. Ja. Nej, men det är bara någonting jag har hört liksom från olika håll, att så väldigt högt belånade föreningar börjar banken ifrågasätta mer och mer. Men,
det, ja, absolut. Alltså banken, de har ju blivit hårdare.
Mm.
Absolut, banken blir mycket hårdare.
Mm.
Att är det hög belåning eller att som sagt, det gäller för liten förening. då blir de väldigt hårda. Och de har ju också flaggat nu för att de kommer bli hårdare framöver. Med att de kommer räkna in att man måste ha bättre marginaler i sin vardag, alltså för att ens få ett lån.
Ja.
Så att lånen som folk kommer få kommer ju bli lägre med största sannolikhet.
Mm.
Men det känns inte som att det är någonting som spekulanterna går runt och tänker på.
Nej, inte än.
Inte än.
Tidigare när jag intervjuat mäklare som säljer på Söder så har de sagt att inte alla lägenheter eller inte alla hus äger marken under.
Yeah.
Kring Mariatorget ägs marken på alla föreningar där, eller hur ser det ut?
De flesta äger faktiskt marken.
Mm.
Sen kommer det inte ut jättemycket lägenheter till försäljning vid Mariatorget, utan utbudet där brukar vara relativt lågt.
Mm.
Av det som ligger ute så äger de flesta. Mm. Men det finns tomträtter också.
Okay.
Kanske lite mer koncentrerat runt Hornsgatan.
Mm.
Där brukar vara lite fler tomträtter.
Okay.
Men de väldigt många andra äger faktiskt i mark.
Okej. Okay. Och tomträtterna, för de som inte riktigt förstår, för jag tror de flesta behöver ha en liten upprepning kring det.
Ja.
Kan du förklara lite vad det är för någonting?
Jo, så här. Att föreningen som du bor i, de har ju köpt det där huset på något sätt. Som de förvaltar. Och det där huset står på en bit mark. Också kallat för fastighet. En fastighet är en bit mark. Och den marken kan man ha på två sätt. Antingen så har man köpt den. Så man äger marken själv. Eller så hyr man den av Stockholms stad. Och då kallas det för tomträtt. Och för en tomträtt, alltså att man hyr den. Då får man betala en summa varje år till Stockholms stad. Och den summan är fast i 10 år. Och sen så förhandlas den om. Och i regel så varför tomträtt är mindre attraktivt är för att efter de där 10 åren så brukar det upptaxeras i regel väldigt mycket. Ibland kan det nästan vara det dubbla mot vad det var innan.
Okay.
Vilket gör att man vet att inom en viss tid så kommer föreningen få större kostnader. Och då kommer troligtvis avgiften behöva höjas för att kunna täcka den kostnaden.
Okej. Okay. Vad är den bästa budgivningsstrategin för att vinna en budgivning? Och då tänker jag från köparens sida.
Bästa budgivningsstrategin.
Mm.
Det finns ett jättetråkigt svar. Och sen så finns det ett som kanske är någon typ av svar i alla fall.
Okay.
Det tråkiga svaret är att jag har märkt alla strategier. Om man snackar öppna budgivningar.
Mm.
Så tycker jag inte att det finns någon strategi som egentligen funkar bättre.
Mm.
Att folk kommer buda så länge de tycker att det är värt det. Oavsett om man hyr med 25 eller 50 000.
Mm.
Det som däremot kanske kan funka lite bättre som jag har sett är om det är någon som gör väldigt små höjningar.
Okay.
Kanske bara med 5 000 åt gången som ett försök att trötta ut alla andra.
Mm.
Men det är ingenting som jag rekommenderar.
Okay.
Eftersom att det finns en jättestor risk i att säljaren blir irriterad på den budgivaren. Och sen så vill de inte göra affär med dem utan säger att kan vi bara snacka med den andra budgivaren och se vad de är villiga att ge.
Okay.
Men ibland funkar det.
Mm.
Sen det mest populära såklart som folk gör det är att lägga dolda bud.
Mm.
Alltså att man framför ett bud som man säger att det här får bara säljaren veta. Ofta förknippat med ett villkor om att man ska skriva kontrakt under dagen. Eller var, inom, i alla fall innan visningen är väl det vanliga.
Mm.
Och det är ett sätt att sätta press på säljaren.
Mm.
Och det gör man ju för man tror att man kommer få ett bättre pris än om man vänder till öppen budgivning.
Mm, mm, mm.
Vissa säljare tar det.
Mm.
Och då får man se att då är det en bra strategi.
Mm.
Jag brukar alltid råda mina säljare att ta inte öppna bud. Ja. Alltså, ta inte dolda bud.
Ja.
Om det är så att jag tror att vi faktiskt kan få mer.
Mm.
För i regel får man ett dolt tidigt så brukar man kunna få det via en öppen process också.
Ja.
Men om det är så att man känner att oj, det här dolda budet är faktiskt mer än vad jag tror vi kommer få. Så att jag säger, vill ni ta det här så ta det.
Mm.
För det är ett bra bud.
Mm.
Och sen får säljarna bestämma.
Mm.
Så att de bestämmer i vilket fall som helst.
Mm.
Men om jag brukar alltid rekommendera dem att ta en dolda, som sagt.
Ja.
Men ja, enda undantaget om det är ett pris som man känner att det här är väldigt långt över marknadsvärdet, kör. Och då är frågan hur bra strategi är det då?
Nej.
Men det funkar ibland med vissa säljare.
Med vissa säljare. För det har ju varit väldigt mycket på tapeten nu på senaste om man ska ta bort dolda bud eller inte. Om det, för det är ju en ganska konstig grej vi har i Sverige.
Ja.
Att ingen annan ska få reda på budet.
Mm.
Vad är din tanke kring det?
Jag personligen gillar inte dolda bud utan jag vill helst ha öppna, transparenta processer där alla får en chans att kunna lägga ett bud.
Mm.
Det är därför jag alltid rekommenderar mina säljare att säg till dem att de får lägga öppet, vi tar inga dolda bud.
Mm.
Så att jag personligen gillar det som sagt inte att dolda bud kommer eftersom att jag vill ha den här processen öppen. Men där, jag tycker däremot att det måste få finnas. Jag tycker att folk ska ha möjligheten att göra om de vill.
Mm.
Men jag kommer alltid råda mina säljare att inte ta det.
Okay.
Om det inte är väldigt bra som sagt.
Ja. nu har vi nått slutet av podcasten här och vi lärt oss väldigt mycket kring Mariatorget, kring Söder och försäljning i allmänhet. Men som jag alltid brukar göra, ställa frågan om du kan ge 3 tips till säljare och 3 tips till köpare där ute som ska sälja då eller köpa på Södermalm. Om vi då börjar med köpare, 3 tips.
Ja, absolut. Första tipset skulle jag säga är passa på att byta upp din storlek. Om det är så att ni har tänkt byta upp er så är det ett jättebra läge att göra det. Därför att priset upp till den större storleken är lägre nu. Det är väldigt många som inte vågar slå till. Vilket betyder att det är precis det ni ska göra. Nummer 2. Visa att du är intresserad till mäklaren av objektet du är intresserad av. Chansen är alltid större att du kommer få en lägenhet om du är transparent med ditt intresse till mäklaren. Därför att vi har jättetät kontakt med säljarna. Och är det någon som är intresserad så kommer vi alltid förmedla det. Och chansen är alltid större att de kommer vilja göra affär med dig än någon som håller på att spela svår. Och sista tipset, förbered din egen försäljning. Är det så att du hittar drömlägenheten helt plötsligt så måste du vara snabb. Därför att i den här marknaden när priserna går ner så vill du köpa och sälja på samma marknad. Så att ha en förberedd så att du kan gå ut snabbt om du hittar någonting.
Och 3 tips till säljare då?
Mm. Då säger jag som första tips att titta inte enbart på eventuell vinst eller förlust du kommer göra i din försäljning. En grej som jag märker av mycket på mina möten nu är att folk är rädda för att inte göra en tillräckligt bra vinst eller att man till och med kanske gör en förlust. Mitt tips generellt är att titta på vad du faktiskt har kvar och vad det ger dig för möjligheter att köpa. Det är egentligen det enda som spelar roll. Vinst och förlust, det är alltid kul att göra vinst, men det är sekundärt tycker jag. Tips nummer 2. Välj inte den billigaste mäklaren, utan välj en mäklare som du känner kommer kunna ge dig det högsta priset. Och vill du ha en mäklare som verkligen kan lägga ner den tid, det engagemang som krävs och leverera en tjänst som håller hög kvalitet, då kommer det i regel att kosta mer, eftersom att kvalitet kostar mer. Du kommer tjäna på det i en bra marknad. I en dålig marknad så kan det till och med faktiskt vara helt avgörande för att lägenheten ens blir såld. Tips nummer 3 till säljare är att ha rätt förväntningar på slutpriset. Framförallt om det är så att man har tänkt köpa innan man säljer. Därför att jag vill absolut inte att du som köpare ska hamna i ett jobbigt läge längre fram. Där du har köpt någonting som du sedan inte kan finansiera för att du får för lite vid din försäljning. Men också om det är så att du har tänkt sälja först. Därför att du kommer ändå lägga ner en massa tid och energi på att fixa till den här lägenheten. Den kommer visas, det kommer vara extra visningar. Och vad är då poängen om det är så att dina förväntningar inte speglar verkligheten? Så jag skulle säga ha rimliga förväntningar. Och det är det du har mäklaren till för att få höra att vad ligger marknadsvärde på just nu.
Perfekt. Med de tipsen tar vi med oss ett riktigt dunderavsnitt här från Dennis Lantz på Fantastic Frank. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Då så kan man höra av sig till mig via sms eller ringa mig eller skicka mig ett mail. Och alla mina kontaktuppgifter finns på hemsidan. Det går såklart också att nå mig via min Instagram-kanal. Igen, @fantasticdennis, om ni också vill lära er mer om föreningars ekonomi.
In och kolla där. Jag kommer tagga dig i detta avsnittet så vi lägger ut det på Insta och så kan ni följa därigenom. I slutet så brukar jag alltid fråga, vem skulle du rekommendera att jag intervjuar härnäst?
Då rekommenderar jag dig att intervjua Matilda Berlin på Fastighetsbyrån Östermalm. Vi pluggar tillsammans på KTH och hon säljer på Gärdet. Och hon gör otroligt bra. Hon är otroligt driven och har redan kommit ändå ganska bra upp på listor och sådär. Så det skulle vara jätteintressant att höra vad hon säger.
Perfekt. Så då räcker vi ut en hand där till Matilda Berlin på Fastighetsbyrån på Östermalm. Stort tack för en superbra intervju.
Tack själv för att jag fick vara med.